Hej, du lyssnar på Placera-podden. Jag heter Elinor Bäckert och idag har jag med mig Patrik Sigman från Småspararguiden. Välkommen!
Tackar så mycket!
Du kan först berätta vad Småspararguiden är för någonting och hur ni kom till.
Ja, vi är en oberoende rådgivningstjänst som figurerar på nätet men som även tar emot kunder i möten egentligen. Håller föreläsningar och folkbildar om sparande, pensioner och man sparar sunt och till låga avgifter.
Oberoende rådgivningstjänst har vi hört många gånger. Exakt vad är det för egna regler som ni har satt upp för er själva?
Vi har inga externa ägare. Vi säljer inga produkter, inga andra tjänster egentligen än vår egna tid och vårt egna kunnande.
Och var kommer era intäkter ifrån?
Det är egentligen från kunder som direkt anlitar oss, som hör av sig till oss och vill sitta ner och få bättre kläm på hur sparandet fungerar eller vad man har för avgift och vad är det för villkor med ett sparande. Eller företag som vill se över sin tjänstepension, alltså kanske utbilda sina anställda eller egentligen få en överblick eller kanske en second opinion på om banken har rekommenderat något sparande, så kan det vara skönt att höra vad en oberoende tyckare skulle rekommendera istället.
Så man betalar i princip för en eller två timmar där man får hjälp av er?
Ja, men det är som att gå till tandläkaren eller anlita en jurist. Det är liksom ett vanligt enkelt timarvode.
Och vad är din bakgrund?
Jag har jobbat i finansbranschen egentligen direkt efter plugget, så jag började på Brummer & Partners som hedgefondanalytiker, någon form av riskexpert, och sen så jobbade jag på Brummer Multistrategy, deras då flaggskeppsfond, med att utvärdera hedgefondstrategier och försöka liksom konstruera den här fonden så att den liksom har bra fördelning mellan risk och avkastning. Efter det i samband med att jag jobbade där, så tröttnade jag lite grann på finansbranschen, att när jag liksom lärde mig hur branschen fungerar, avgiftsuttag och liksom skeva incitament, så drog vi igång det här med Småspararguiden lite grann så där undercover samtidigt som jag jobbade där. Och sen så sa jag upp mig bara från jobbet. Jag tyckte att det var alldeles för roligt att hålla på med småsparargrejerna.
Och varför du är här just den här veckan, det är för att ni tidigare då lanserade de här topp 5 skitprodukterna på finansmarknaden. Varför gör ni det?
Ja, det här är egentligen någonting vi har pysslat med sen vi drog igång småspargrejen. Och det handlar egentligen i grunden om att media i allmänhet lyfter fram nya produkter, nya spännande tjänster. Men det pratar inte så himla mycket om vad man verkligen ska se upp med. Och eftersom vi är oberoende och inte har några band till någon, så har ju vi liksom utrymme att vara ganska raka och säga precis vad vi tycker och tänker om saker. Så poängen är här att varna konsumenter för sparande som vi som experter ändå tycker är riktigt, riktigt uselt. Och att då göra det med lite och glimten i ögat väldigt rakt på sak, så att säga.
Och vad är kriterierna för att man ska hamna på den här bottenlistan?
Typiskt då riktigt höga avgifter. Det är liksom det första vi tittar på. Och sen är det gärna kombinerat med att man kanske säljer in det här på ett sätt som inte är helt snyggt. Alltså om konsumenterna förstår att någonting är dyrt. Om jag går till NK och köper liksom märkeskläder, då fattar jag att jag betalar mycket. Jag kanske tänker att jag får lite kvalitet. Men när man går till en rådgivare som säljer på ett dyrt sparande, så är det inte alltid folk förstår att det är dyrt. Och man kanske har ett förtroende för rådgivare, men som i själva verket agerar säljare. Så att egentligen är det kombinationen av avgifter och att det finns någon form av intressekonflikter som gror bakom. Så det är de ena bitarna. Och sen är det förstås då hur omfattande är det här. Om det finns en liten person i ett garage som säljer en dyr fond, så är det ingenting vi skulle attackera det första vi gör. Men om det är de här stora aktörerna med fina kontor på fina gatan, då förtjänar det att uppmärksammas lite extra.
Om vi tittar på de som är på den här listan då, så kan vi börja med den som har den femte placeringen. Och det är ju kanske inte just den som man förknippar med fina adressen på fina gatan. Det är HSB Bospar. Och kanske heller inte en typ av marknadsföringsstrategi som liksom hovar in kunderna med aggressiv marknadsföring. Hur kommer det sig att de platsar på den här listan?
Ja, alltså idén med bosparande är ju väldigt bra, och HSB har ju liksom deras bakgrund och det de vill åstadkomma är ju väldigt bra förstås. Men sättet de gör det på är problematiskt, för att när man bosparar så måste man ju stoppa in pengar i den här bosparkön för att få poäng. Och sen ska man då placera pengarna, och det har man ju tidigare bara kunnat göra genom att ta pengarna på något uselt sparkonto med jättelåg ränta. Och då tog de steget att nu ska vi erbjuda aktiefonder, och då gjorde de det i samarbete med sin husbank då, Swedbank, som bara erbjuder två olika fonder med då ganska hög avgift, 1,2% ungefär. Så det här handlar inte om att det är kanske en aggressiv försäljning, utan här är att man ingår ett samarbete och att man då HSB plockar ut provisioner från det här. Så HSB har ett incitament att folk ska välja dyra fonder för HSB. De tar del av de här fondavgifterna. Och det är en lurig modell som i slutändan, det är inte jättemånga kunder som sitter här, men hela upplägget att man ens funderar på att ha ett sånt här samarbete där man tjänar pengar på folks bosparande på ett lurigt sätt. Det tycker vi förtjänar att vara med på listan för.
Mm. Och sen så har vi på fjärde plats Max Mathisen. Och det är ju, de gör ju rådgivning, eller hur?
Precis. De titulerar sig gärna rådgivare. Men efter den senaste lagändringen så får de inte längre kalla sig för oberoende. För de är inte oberoende. För de har... står på två ben. Det ena benet är att de agerar rådgivare, hävdar de, och det andra benet är att de är fondförvaltare. Och det vi ser är ju att när de ger råd så är det typ att de ger råd om sina egna fonder och de, som går under flaggen Navigera. Och det är väl av de dyraste fonderna man kan få tag på, och de presterar i princip i linje som andra fonder, men med det höga avgiftstaget så blir det sämre i slutändan.
Och nu hoppar jag lite här i listan, men på plats nummer ett så hittar vi Söderberg och Partners.
Ja.
Det är samma princip där. Man helt enkelt ger råd för att sälja sina egna dyra fonder.
Ja, de här är ju liksom Humle och Dumle, Söderberg och Max. De har samma affärsmodell, men Söderberg och Partners är snäppet större och fler kunder, förvaltar mer pengar. Men i grund och botten är det ju samma idé, att de i första hand har samarbeten med arbetsgivare, och då är det typiskt så att en arbetsgivare kanske inte har stenkoll på hur tjänstepensionsmarknaden fungerar, och man tycker det är jättebekvämt när det kommer någon och säger att vi hjälper er med tjänstepensionen, vi administrerar allting, vi löser allt som inte fungerar och vi tar inte betalt för jobbet. Då säger ju arbetsgivaren, ja men det här låter ju fantastiskt, var skriver jag på någonstans? Och sen i slutändan så ingår det att man också ger råd till de anställda, och då ges de en chans att rekommendera sitt egna sparande. Så att i slutändan så betalar i princip då de anställda, alltså konsumenterna, höga avgifter, så att det finansierar arbetsgivarens kostnader.
Men borde man inte ställa högre krav på arbetsgivaren då? Tänkte som småsparare, kan jag tänka mig att man ofta har en förtroende för att arbetsgivaren väljer en bra samarbetspartner?
Absolut. Det här är ju både bolaget som har en affärsmodell som inte vi gillar, men också förstås är det arbetsgivarna. Men där är det lite grann att de som sköter det här hos arbetsgivarna, det är inte alltid pensionsexperter. Alltså om du pratar ett stort bolag, alltså AstraZeneca, de här, de har ju egna pensionsexperter som kan de här sakerna utantill. De sitter ju inte i de här typen av avtal, utan det här handlar ju om småbolag, alltså 50, 100, 200 anställda. Där kanske är någon HR-person som kanske inte har liksom den här kompetensen för hur finansmarknaden fungerar, som primärt är personalvetare. Och då kanske det känns väldigt bekvämt när det kommer någon utifrån och är expert och liksom säger att ja, men vi löser det här åt dig. Så naturligtvis är det arbetsgivaren som är ansvarig. Men jag förstår också varför de hamnar i det här.
Men om man då lyssnar på det här och känner man, men jag har ju varit och träffat en rådgivare och Söderberg & Partners som Max Mathisen. Jag sitter förmodligen med dyra fonder i min tjänstepension till exempel. Vad ska man göra då?
Ja, det första jag skulle göra är att se över fondvalet och ta hjälp av, om man inte liksom är insatt själv, så ta hjälp av en oberoende rådgivare. Det finns ju olika aktörer som sysslar med det, olika verktyg för att hitta vettiga fonder. Det är det ena för att liksom lösa själva vilken fond man ska välja. Men sen är det ofta så att via de här aktörerna så finns det också samarbeten med olika försäkringsbolag. Och här är det ju arbetsgivarens roll. Att arbetsgivaren har ju ofta låst in sina anställda att de bara kan välja mellan vissa försäkringsbolag. Så som anställd så behöver du se över ditt egna fondval, men du behöver förmodligen också knacka på hos din HR-avdelning och fråga, varför betalar jag liksom höga kapitalavgifter till mina försäkringsbolag? Varför kan jag inte välja något annat försäkringsbolag utan de här skalavgifterna? Varför kan jag inte välja ett bredare fondutbud och såna här frågor? Så att det är både se över ditt egna fondval, men även bråka lite grann med arbetsgivaren. Det behövs någon form av revolution på många arbetsplatser, tror jag.
På tredje plats så hittar vi Exceed. Och för transparensens skull ska jag säga att jag faktiskt jobbade extra där under min studietid för ungefär 10 år sedan. Men de jobbar mycket med att sälja strukturerade produkter.
Ja.
Produkter som ofta är väldigt dyra, kanske ofta inte särskilt bra. Det här handlar också om ganska aggressiv telemarknadsföring, eller hur funkar det?
Ja, det finns ju lite snarlika komponenter där, att det är någon form av försäljningskanaler. Det är inte alltid Exin själva, utan de anlitar ofta så kallade anknutna ombud som är liksom, ja, springpojkar för att sälja deras strukturerade produkter. Sen är ju själva huvudproblemet, det är ju produkterna i sig. Strukturerade produkter syftar till att lösa ett problem som egentligen kanske inte är ett problem, men man försöker måla upp det som ett problem, att i dagsläget så har vi en marknad med låga räntor och sparkonto ger ingen avkastning och folk är rädda för att aktiemarknaden är värderad, och då vill man både liksom, man vill ha avkastning men man vill inte ha risken, och då introduceras de här strukturerade produkterna som kanske då utlovar att ja, men det finns en garanti här, och sen som den här tillgången rör sig på något visst sätt så kan du få en massa spännande avkastning, och så kanske man hävdar att det är riskfritt och sådär. Och det, de här produkterna är ju som konstruktion komplicerade. Det först och främst är det ju avgifter då för säljaren, och sen är det avgifter till Exid för att de arrangerar de här produkterna, och sen ska det vara avgifter till en emittent, en bank som ligger i bakgrunden. Och sen nästa problem är att när man då som konsument ska bedöma, är det här en produkt som är rimligt prissatt? Ja, då är det ju någon bank som ska värdera de här, och det är ofta ganska komplicerade modeller som har massa indata som ska värdera produkten. Och om du då köper den här produkten, då kan man ju nästan räkna med att den som har värderat produkten har ett intresse av att, ja, du ska köpa till lite för dyrt. Och sen om du eventuellt ska sälja, så finns det ju inte alltid någon andrahandsmarknad. Det står inte folk på kö utanför Exida och vill köpa folks begagnade strukturerade produkter. Och då hamnar man ju också i en svår situation. Vem ska köpa min produkt när jag säljer den? Och då kommer man ju förmodligen göra det till ett dåligt pris i slutändan. Det finns ju inga exakta siffror vad det blir. Men som konsument så vill man ju helst ha liksom transparens och gärna liksom bra likviditet, att det är snabbt och lätt att sälja sina tillgångar. Och strukturerade produkter är ju precis tvärtom. Det är dyrt, krångligt och svårt att röra sig med dem.
Och det är inte bara Exid, utan det är Garantum, Strukturinvest, vad är det mer? O-Capital, det finns
O-Capital,
några.
O-Capital, just det, de har ju också inblandade allra härva, men sen är det Mangold och det finns flera sådana aktörer, men jag skulle säga att Exid bedömer jag som värst. Garantum och Strukturinvest är väl de som ligger ganska nära till där. Och just nu så vet jag att Exid har väl någon form av undersökning på sig från Finansinspektionen, och det är särskilt varmt om hjärtat för min pappa blev liksom kontaktad av de här säljarna som var anlitade av Exid. Så jag har ju sett det här på väldigt, väldigt nära håll hur det går till.
Vi har ju kvar tvåan på listan. Där hittar vi en av våra storbanker och deras strategifonder. Många går in till sin bank. Man kanske känner att man, eller känner den personen som man får träffa, bankman eller bankkvinnan, kanske säger liksom att nu ska du få banklån, men då ska du också starta ett sparande. Och sen så säger de, den här fonden är jättebra. Är det så konsumenterna hamnar i den här typen av fond?
Ja, korta svaret på frågan. Nej, men jag träffade bara för en timme sedan en Nordea-kund som har betydande bolån och så har ett litet sparande. Och det typiska upplägget är att man lånar pengar och är väldigt glad för att banken är så snäll och lånar ut pengar, och man kanske förhandlar lite grann räntan givet att man flyttat sitt pensionssparande till banken. Och så sneglar lite grann på vad är det för fond som man sitter i, och givetvis då Nordea Stratega 50 i det här exemplet. Så kunden kanske känner sig jätteglad för att man har fått ner sin bolåneränta några punkter, och samtidigt sitter man och betalar liksom 2% i avgifter till Nordea då, för försäkringsavgift och fondavgifter.
Och har de andra storbankerna, har de motsvarande typ av fond?
Alla storbanker har samma koncept, att man har något så här fondpaket som man gärna säljer in och som då typiskt har olika fördelningar mellan aktier och räntor. Så att det finns någon som är ren aktiefond, någon ren räntefond, och så finns det lite sådär blandfonder där mittemellan. Så att man typiskt då i en mötessituation med banken så försöker man hitta vad är kundens risknivå. Och det här finns det inte någon anledning för banken att vara lurig eller fifflig, utan här, de försöker ju hjälpa kunden såklart, och de gör säkert ett jättebra jobb. Men det mynnar också alltid ut i bankens egna och ofta högt prissatta fonder.
Och om du liksom skulle ge en uppskattning, när vi pratat om ganska från då snudd på lurendrejeri när produkterna nästan finns till bara för att marknaden ska tjäna pengar, till lite mer, ja, det är dyrt och inte särskilt bra. Vilka är det som sitter med de här produkterna, och hur stort skulle du uppskatta att det här problemet är?
Ja, det är ju väldigt många som sitter där, för att alla är inte finansexperter. Så jag förstår att man går till banken för att man behöver hjälp med lånet och sen pratar med någon som är förtroendegivande, och då hamnar man och följer man deras instruktioner. Så att jag ser ju hur det här går tillväga, och liksom lösningen på det är ju egentligen att folk måste tänka lite grann. Det är som att jag går och handlar kläder eller vad som helst. De vill sälja produkter och gärna den dyrare tröjan än den billiga. Och det är samma sak med fonderna. Alltså begär egentligen att se vilken är den billigaste varianten av den här fonden med samma risknivå som ni har ert erbjudande. En sån enkel fråga skulle ju ställa den här bankrådgivaren liksom i en ganska svår sits.
Men alla vill ju inte ha den billigaste tröjan.
Nej, och jag skulle säga att där sticker vi ut, för att vi hävdar ju att det här med att välja billigt är bäst. Det finns ju en ganska stor diskussion om det här med aktiv förvaltning kontra passiv förvaltning. Där passiv förvaltning är typiskt billigare, aktiv förvaltning kostar mer för det kräver mer resurser. Men det handlar också om att det finns någon form av sån här survivorship bias problematik, att de fonderna som har gått bra, som är aktivt förvaltade, de finns ju typiskt kvar och folk ser dem och tänker att den här fonden har ju gått jättebra. Jag vill också ha en fond som går jättebra. Så jag väljer den trots att den är dyr. Rent liksom vetenskapligt, alltså statistiskt, när man tittar på fonder i efterhand, så är det ju, man brukar prata om att 80-90% av de här aktiva förvaltarna inte presterar i linje med vad de faktiskt tar ut i avgifter. Och då vill man ju hitta de här, vilka de här 10-20% är i de här fonderna som faktiskt kostar mycket men också ger liksom bra avkastning. Och det går ju inte att säga på förhand. Och det mynnar ut i att genom att välja passiva billiga fonder, så i snitt så får man börsavkastningen. Det går varken mer eller mindre. Men du slipper att investera i de här fonderna som drar höga avgifter löpande och bara liksom presterar som index men med avgifter på.
Men på vilket sätt skulle du säga att det här skiljer sig om man är intresserad av sparande, finansmarknaden, och om man är lite mer ointresserad?
Alltså är man ointresserad, då tycker jag det är väldigt solklart att man ska välja passiva indexfonder. Är man intresserad, ja, då kan man absolut välja de här aktiva fonderna. Men då menar jag att det är lite grann som vi brukar skojsamt säga, att spel på aktier är en hobby som kostar pengar. Så spel på att välja aktiva fonder är på lång sikt förmodligen någonting som, det kanske är kul att engagera och sätta sig in i de här sakerna. Men i snitt så går man lite back på det.
Och om vi då, ni var med och avslöjade både Solidar och Allra.
Yes.
Båda är nu borta från PPM-systemet. Förra året, för ni gör även en sån här rangordning av PPM-fonderna, både de bästa och de sämsta, enligt er. Förra året så låg Monyx, de låg etta på den här sämsta listan. Och de har också försvunnit.
Mm.
Hur ser du på hur man ska välja PPM-fond? För jag ska säga att det som ni tycker man ska välja, det är alltså AP7, alltså förvalet.
Ja, det här statliga förvalet har ju väldigt många fina egenskaper. En egenskap är att det är en generationsfond, så det betyder att för 55-plussare så börjar den smyga in räntefonder. Alltså alla under 55 så är det en ren aktiefond, till och med lite hävstång för att kompensera att den här mesiga inkomstpensionen är liksom, ja, just mesig, så att man får lite mer action i AP7. Så för gemene man så är det en väldigt bra icke-val, just för att man får den här nedtrappningen. Så om man inte vill ha nedtrappning, då är det bara att byta till AP7 aktiefond. Så det är liksom en sån säregen egenskap. Men det som är centralt i det här, det är ju kostnadsbilden. Att AP7 är ju väldigt, väldigt billig i sammanhanget. Men framför allt så är det ju en myndighet som rattar pengarna. Och myndigheter betalar inte källskatt på utdelningar till andra länder. Så det betyder att räknar man ut vad det blir i snitt, så ungefär 25 punkter per år sparar man som kund i AP7 på att just det är en myndighet som förvaltar pengarna. Och det är ju väldigt svårt, alltså det är så här, det är ju lite grann orättvis konkurrens. De andra fonderna har ju inte den här fördelen. Så att jag sitter jättegärna i AP7 och rekommenderar andra att göra det just för att dra nytta av det här.
Mm. Och som du säger, snedvriden konkurrens. Man kan tala om, förutom de här Allra, Solidar och de riktigt dåliga Falcon Funds fonderna som var med i systemet, så har ju ändå PPM-systemet tjänat spararna ganska väl.
Absolut.
Och gett en ganska god avkastning. Nu står vi inför en reform av PPM-systemet som ni ändå står bakom. Eller hur?
Ja, absolut. Ja.
Är det rätt väg att gå?
Ja, alltså huvudproblemet vi har sett är att det finns för många, det har funnits för många fonder och för många lycksökare egentligen. Så man har, initialt så kunde man ju ta alltså ännu högre avgifter än vi har sett på senare tid. Och då införde man ju någon form av avgiftstak, man införde rabatter. Och det där har man ju kunnat kringgå på olika sätt. De här fond-i-fond-konstruktionen var en sån här sak. Och sen har vi också sett de här avarterna som är ju rena bedrägerier. Där man har liksom mjölkat ut pengar liksom bakvägen på något vänster.
Men de är ju borta. Alltså de här riktigt, vad ska man säga, skitfonderna om man får kalla det för det. Men vi har ju det första steget, det håller ju fortfarande på och det kommer ju minska avsevärt. Man tror väl att det blir väl högst runt en 500 från en 800 fonder kvar. Där tar man ju också bort ganska många av de här värstingfonderna. Man skulle kanske då ur ett avgiftsperspektiv, för det är ganska låga avgifter som det är redan på BPM, man skulle ju kunna sänka ännu mer. Varför är det så bra att ha en upphandling som ju är det andra steget som vi nu inte riktigt vet hur det ser ut, men det är ju ändå det, man har ändå bestämt att man vill ha en upphandling. Varför skulle det vara bättre? Varför räcker det inte med steg ett?
Alltså om man sneglar på hur kollektivavtalen hanterat det här, så är ju de typiskt då kollektivavtalade modellen. Och jag menar, kollektivavtalen är ju alldeles utmärkt modell för hur bra det kan bli med upphandlat fondtorg. Så att det är det korta enkla svaret, att snegla på där det faktiskt fungerat riktigt bra. Så att det bästa man får tag på i kollektivavtalen är väldigt bra. Och det sämsta man kan få tag på är fortfarande inte så himla pjåkigt. Så därav upphandlingsmodellen är bra. För det vi ser nu när man har infört de här villkor, man har sparkat ut de allra värsta avarterna, det är att man har infört lite såna här lite staket, att du måste ha funnits i 3 år och du måste ha förvaltat en viss del kapital och så vidare. Det städar ju bort de här liksom väldiga lyxökarna som man liksom kommer in för att tjäna snabba pengar och lite telefonförsäljning och såna här grejer. Men det finns ju fortfarande kvar såna här semi-dåliga aktörer som i princip de har ingen riktig edge, utan de tar så mycket betalt de kan. Det blir lite rabatter visserligen, men de tillför egentligen ingenting nytt. Det är bara ytterligare ett sätt att förvalta en global fond med lite aktivt, lite där med vänsterhanden. Så vi är inte dugg imponerade över de här, det övriga fondutbudet. Så att egentligen så här, vi tycker AP7 Sofa räcker alldeles utmärkt för allt och alla. Om det sen blir ett upphandlat utbud så kommer det förmodligen se ganska snarligt ut. Det kommer finnas någon motsvarande global fond, förmodligen med generationsväxling och låga avgifter. Så att steget vi tar nu från idag till nästa, det blir ju inte ett jättestort kliv. Det som försvinner är ju de här mellan oseriösa aktörerna som har avgiftsnivåer på liksom 0,8, 0,7 och sådär. Så det är ju en fördel förstås, men det är inte jättemånga konsumenter som hamnat i det nu när telefonförsäljning är borttaget.
Men tycker du att det ska finnas plats för branschfonder till exempel? Alltså några av dem som har gått bäst de senaste 5 åren, det är till exempel teknik- och fastighetsfonder. Ska det finnas kvar?
Ja, men det kan man absolut tänka sig. Det här, när de gör den här upphandlingen, så ja, men då finns det utrymme för att ha en handfull dussin fonder. Och då ska det inte vara 12 olika globalfonder förstås, utan men gärna någon liksom får tänka till kring det här. Att, ja, men någon globalfond, tillväxtmarknad, kanske någon då olika branschfonder. Men då hamnar vi igen där, hur många olika branschfonder, hur många olika länder, regioner. Och då mynnar det här ut i, det finns ju en avvägning här, hur komplicerat ska man göra det, och för hur många är egentligen aktiva och är faktiskt intresserade. Det finns ju naturligtvis en klick människor som tycker det här är superspännande och som byter fonder varje dag. Och det driver ju kostnader och administration för myndigheten. Å andra sidan finns det de som bara vill ha det passivt och så billigt som möjligt och vill ha en effektiv liksom myndighet.
Men tänker på valfriheten, är det inte lite att omyndigförklara spararna också? När man gör valet så pass litet och säger så här, nej men vi kan det här bättre än du.
Ja, men så är det. Rent krasst så är det lite grann av en omyndigförklaring. Och alltså, vår tanke där är att sparande gör man på många ställen. Premieemissioner är ett sånt ställe. Och de pengarna kommer ju faktiskt från, ja men det är ju en del av samhällets skyddsnät. Och där får man lite grann så här att man får ge upp lite grann av valfrihet för the greater good lite grann. Det finns andra personer som mår väldigt bra av att få den här tryggheten. Så att vill man spara i speciella branschfonder och annat konstigt, så absolut gör det, men då får du göra med dina egna pengar på annat håll.
Mm. Så, och är man inne på ESG så märker man att det ska vara globala indexfonder, så låg avgift som möjligt. Nu handlar det väldigt mycket om hållbara investeringar. Väldigt många känner att de absolut vill ha någon form av grön märkning kanske på sin fond eller på något sätt bidra till en bättre värld genom sina pengar. Ni har varit inne och nystat lite i det där.
Ja, det här är ju en jättesvår fråga. Alltså allt annat vi håller på med är ju ganska enkelt, för det är vetenskapligt så finns det en bra backning för låga avgifter och spara globalt och så vidare. Men hållbarhet är ju knepigt, för att det finns ju olika strategier. Ska man liksom välja in vettiga bolag, välja bort ovettiga bolag? Ska man vara kvar och påverka? Och det finns ju olika idéer om vad som är smartast och bäst, och det här har ju inte på något sätt landat i vad som är vettigast. Vi har ju försökt göra någon form av så här amatörmässig metastudie av det här och tittat på, nu minns jag inte namnet, Joakim eller någonting, professor, har gått igenom just de här bitarna som vi försökt oss på.
På uppdrag av Naturvårdsverket?
Naturskyddsföreningen tror jag att det var. Mm. Och där liksom mynnat ut i att konceptet att bara fokusera på låga avgifter och istället donera de pengarna du sparar på det till vettiga klimatsatsningar är liksom det är bland de bättre strategierna. Man kan ju också resonera att jag väljer bort alla de här bolagen, så ja, men om jag säljer mina aktier i ett smutsigt bolag, ja, men det är någon annan som, när jag säljer något så är det någon annan som köper. Så det är inte helt självklart att det är bara genom att sälja dina aktier i smutsiga bolag så har du löst något problem. Man kan också resonera att de här stora institutionerna, till exempel Alekta eller AP7 för den delen, om de liksom säljer sina innehav, men de är ju ganska stora och kan faktiskt vara med och påverka, då kanske det är vettigt att de är kvar. Så det blir ju väldigt taskigt att hävda att de här, bara för att de sitter med fossilbolag så är det en smutsig fond. Så att sammanfattningsvis, det här är inte alls enkelt, men liksom, ja, vänder man sig till någon som ändå är professor i frågan så är det en fullt rimlig och vettig strategi att fokusera på låg avgift och sen ja, men göra sina hållbara val med pengarna man har över.
Okej, så man struntar i miljömärkningar och väljer fortfarande fonden med lägst avgift?
Ja, i nuläget när det här liksom, hade du dykt upp en miljömärkning som var vettig och där fonderna är ja, men hyfsat billiga, men i dagsläget om man tittar på den här svanenmärkningen till exempel, så de fonderna kostar ju ungefär 10 gånger mer än en motsvarande indexfond, och det är på tok för mycket.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tackar.